och välkomna till Kurerias podcast Så mår jag bra. Här intervjuar jag spännande personer inom olika hälsoområden och idag har jag bjudit in Anna Ottosson. Anna är en av Sveriges ledande dietister och i över 25 år har hon arbetat med mat- och hälsofrågor både internationellt och i Sverige och med stort fokus på cancer. Hon är grundaren av Food Power som anordnar rehabilitering och hjälper årligen hundratals canceröverlevare tillbaka till livet. Anna är också en flitigt anlitad föreläsare och författare. Succéboken Hälsodrycke har översatts och lanserats även i USA, Australien, Nya Zeeland och England. Nyligen släppte hon Kraften i maten, recept som kan öka ditt skydd mot cancer. Med den vill hon ge oss en djupare förståelse för alla de möjligheter som finns att stärka sin hälsa med hjälp av den senaste forskningen kring mat och cancer. Och man får också massor av härliga färgglada recept. Varmt välkommen Anna.
Tack snälla. Vad roligt att få vara här.
Jättekul. Du ser strålande ut. Det märks att du lever som du lär.
Tack snälla.
Hur ser en liksom dag ut för dig kostmässigt och livsstilsmässigt?
Oj, vilken fin fråga. Jo, men alltså hur ser den ut? Men den är väldigt färgglad. Alltså jag äter och njuter av mat i regnbågens färger. Där det finns så otroligt mycket kraft och njutning i den maten tycker jag. Sen älskar jag att ta hand om mig i form av yoga, meditation, träning, tung styrketräning. Ja, en härlig blandning.
Mm. Hur får du in allt?
Ja, precis. Ständiga utmaningen för många av oss, tror jag. Ja, men jag tycker väldigt mycket om att starta dagen med liksom, träning. Någon form av träning på morgonen, så är det gjort på något vis. Så kan jag inte komma med några undanflykter sådär på eftermiddagen när jag kanske börjar känna mig inte så sugen längre.
Jag tycker också det är bra att börja dagen med träning.
Mm. Ja, men det är en fin start liksom. Mm.
Men vad är det, då är det en lite lugnare träning på morgonen eller?
Det är väldigt, väldigt varierat. Ja. Jag älskar att möta mig själv på mattan, på yogamattan, före jag möter världen så att säga, eller dagen, livet. Så det tycker jag är väldigt fint att checka in med mig själv där. Men det kan också vara liksom ett härligt styrkepass på gymmet eller... Ja, det kan vara ett träningspass och sådär, eller en härlig promenad och så. Mm. Någonting i rörelse.
Det låter jätteskönt att göra det varje dag, att man har liksom en rutin.
Ja, så nu ska jag vara ärlig att det sker inte varje dag. Ambitionen är där, men man kanske inte når ända fram alltid. Liksom.
Nej, men någon typ av rörelse gör du säkert varje dag.
Ja, men precis. Man är inte mer människa.
Nej. Mm. Och hur äter du då?
Ja, men alltså jag har ju liksom djupat inom det här området så länge. Och jag äter väldigt mycket. Vad den här forskningen visar och jag njuter av den maten. Men jag är liksom inte någon fanatiker, jag är ingen extrem person. Det kan man ju få för sig liksom när man har en dietist framför sig att oj, 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 oj. Nu är hon en sån där perfekt typ liksom. Men det där att sträva är att äta perfekt, det vill jag bara sticka hål på. Så att jag tror inte vi behöver liksom vara så extrema utan göra liksom smart val, ganska enkla som gör stor skillnad. Så att många blir förvånade att jag både äter det ena och det andra som man kanske inte tänker att jag ska äta. Men det jag siktar på är det som jag äter varje dag, dag ut och dag in. Att det är riktigt bra. Att det är någonting som ger mig någonting på riktigt, på djupet, inifrån och ut. Sen liksom om man så här toppar med lite annat, så här mindre nyttigt eller vad vi nu ska sätta för etikett på det. Det spelar inte så stor roll faktiskt då.
När man har grunden.
Nej, nej, precis.
Men vad finns i ditt kylskåp som måste finnas där varje dag? Som du aldrig får vara utan. Alltså det...
Ja, nej men, där är mycket spenat, där är avokado, där är mycket frukt och grönsaker. Frysen är alltid full med blåbär.
Har du en stor frys?
Nej, det har jag inte. Jag bor på två ställen, så att, när jag bor i Skåne då har jag en stor frys. Men när jag bor i Stockholm, där jag är mest nu för tiden, så är det en ganska liten frys.
Mm. För det kan ju vara ett dilemma, så här, man har ett litet kylskåp och en liten frys, och så får man hela tiden höra att man ska bunkra upp med så mycket som man ska ha hemma till sin smoothie och sådär, och så finns det inte plats.
Nej, men precis.
Eller man
precis.
Får handla varje dag.
Ja.
Men är det några speciella råvaror som du alltid har hemma?
Ja, det är det. Fast jag har också en väldig variation. Men blåbären, granolan, hemmarostad granola, ingefära såklart. Alltså många sådana här superstjärnor som jag kallar dem. De som ger otroligt mycket. De ser till att ha hemma.
Vi kommer till det lite senare, faktiskt, dina tips på det. Och jag tänker, du är ju faktiskt en före detta långdistanslöperska. På ganska hög nivå tävlar du, va?
Var du påläst här? Jag är gammal långdistanslöpare. Och om du tänker liksom den här filmen, kommer du ihåg Forrest Gump?
Ja, absolut. Den vet alla.
Ja, det är typ jag liksom. När jag växte upp i Skåne och så. Så att jag började springa ganska långa distanser redan när jag var 6-7 år gammal.
Oj!
Och,
wow.
Ja, och sen sprang jag under hela min uppväxt och tyckte det var otroligt spännande att utmana mig själv. Så det var egentligen inte så mycket exakt vad klockan visade. Utan för mig var det en nyfikenhet, hur långt orkar jag? Hur kan jag skapa de bästa förutsättningarna för mig själv för att öka min prestationsförmåga och sådär. Och när man springer så långa distanser så är det till slut faktiskt inte så mycket kroppen. Alltså man orkar väldigt länge, men det är det mentala som blir att man får träna. Men den mentala biten tyckte jag var otroligt stimulerande.
Mm. Ja, det är faktiskt häftigt det där att det sitter väldigt mycket i huvudet.
Mm.
Just.
Ja.
Och inte att nu gör det lite ont här i benet, nu får jag nog stanna, utan då är det det är väl det som är det vinnande konceptet för de som är elitidrottare liksom. Och jag tänker nu på när man har sett sprinten de som kör längdskidor och liksom bara staka sig igenom hela loppet. Alltså det sitter väl bara i hjärnan då till slut.
Ja, och väldigt, väldigt mycket mjölksyreträning. Att man har tränat det hårt och mycket.
Exakt.
Och vant kroppen mycket.
Ja. Men jag tänkte då på det du pratade om, prestation. Var det någonting som var en styrka hos dig att känna att du ville prestera, att du ville ha ett mål? Du ville, alltså var det...
Alltså det var min pappa som tog med mig tidigt ut i löparspåret, och han var maratonlöpare och ville verkligen inspirera mig med det, och det gjorde han så mycket. Alltså dels, jag älskade känslan efter löpningen, alltså hur man mår, det är ju helt outstanding, den känslan. Sen är det ju rätt jobbigt att springa, det är en rätt jobbig form av sport om man ska vara ärlig, det finns ju så
och påfrestande för kroppen också.
Ja, precis. Så att, nej, men jag var tilltalad över vilken kapacitet har kroppen och hur kan man påverka den genom maten och olika tekniker då.
Mm. Hur långt sprang du då när du sprang?
Ja, men alltså det var ju inte konstigt för mig. Alltså mitt söndagsnöje var väl så här, typ att vara ute och springa i 3 timmar.
Oj. Ja. Och då sprang du bara lite överallt.
Ja, jag brukar säga att det finns nog inte en stig eller en liksom strandplätt i Skåne eller en skogsstig som jag inte har sprungit på i Skåne.
Ja, det är ju skönt att det är ganska platt då.
Ja.
Inte så mycket fjäll att springa i. Ja, men varför slutar du då?
Ja, men det kom till en punkt. Jag sprang faktiskt in i väggen, som det heter. Jag sprang Göteborgsvarvet. Och jag hade gjort dålig research där i det fallet. Så att jag frågade en som stod bredvid mig. Du, när man kommer till Avenyn, ska man börja spurta då? Ja, svarade han. Och det är ju, ni som vet, som lyssnar, som har sprungit Göteborgsvarvet, det är ju rätt så långt för det första, och det är rätt långt kvar från när man ska inte spurta vid Göteborgs, eller vid Avenyn, inte vid början av Avenyn. Så jag sprang fullkomligt rätt in i väggen. Men det var också, det kom till en punkt att nej, men nu får det räcka, nu sätter jag löparskorna på hyllan liksom.
Hur gammal var du då?
Ja, då var jag faktiskt 22 bara, ja. Så att det är ju länge sedan nu. Mm. Så att då tog andra träningsformer över och en nyfikenhet som väcktes där.
Mm. Men väcktes ditt intresse då för kost och näringslära då, eller var det tidigare?
Det är långt mycket tidigare, ja. Det är det. Jag är väldigt liten när jag vet vad jag ska bli när jag blir stor. Jag låg på flickrummet i Skåne och läste tung näringslära tidigt och var väldigt fascinerad av vilken kraft det finns i maten och hur vi kan påverka oss själva genom maten. Så fort jag fick höra att det fanns ett yrke som hette dietist, så var det solklart vad jag skulle bli när jag blev stor.
Hur gammal var du då?
Ja, men då är jag nog tidig tonår.
Det är ju väldigt tidigt för att ha det intresset,
ja,
faktiskt.
Ja, precis.
Men det var väl också så att du hade en sjuk mamma?
Ja. Precis. Jag har haft närkontakt med cancer i stort sett genom hela mitt liv. Och det är precis som du säger, att min mamma blev svårt sjuk. Så jag var kanske 4 när jag var besökt henne på sjukhus första gången. Och hon var sjuk under många år. Det såg väldigt mörkt ut. Det var ingen som trodde att hon skulle klara sig, allra minst jag.
Och var så liten och ha det liksom hela tiden i tankarna. Det måste ju påverka dig väldigt mycket.
Ja, det gjorde det verkligen. Det formade mig väldigt mycket. Så det är ju också en grund till mitt stora intresse kring maten och mitt starka engagemang kring just cancer idag. Så det har format mig oerhört mycket. Mm.
Men din mamma, lever hon idag?
Hon lever idag. Ja. Hon är över 80 år gammal. Och det är helt, alltså det går inte en dag utan att jag är tacksam att jag kan titta henne i ögonen eller ringa henne. Så mot alla odds så lever hon idag.
Ja, det är ju fantastiskt. Tror du att du också haft liksom ett inspel där med dina kunskaper kring mat och livsstil och sådär, att det har kunnat vara hjälpa henne också?
Alltså jag känner mig väldigt faktiskt ödmjuk. Alltså, cancer är ju en hemsk sjukdom och det är många av oss som har förlorat nära och kära i denna fruktansvärda sjukdom. Så att, jag har väldigt mycket ödmjuk och respekt kring de här frågorna. Det är ju vänner som inte finns med längre och som har dött alldeles för tidigt. Så att det här är ju en enormt stort problem och cancern ökar dramatiskt ju. Så om man jämför med min mamma på då 70-talet så var det kanske bara någon som man kände som hade cancer. Men idag så känner ju i stort sett alla tyvärr någon som har cancer eller har haft cancer. Mm.
Och det är ju också en anhörighet. Sjukdom, så eller anhöriga som också blir väldigt involverade i
sjukdomen. Ja, men verkligen. Det är ju en sjukdom som främst såklart drabbar den som får sjukdomen, men också alla som står runt omkring blir ju väldigt påverkade. Det är många drabbade.
Och sen att du också hade nära och kära och vänner och så som har gått bort i cancer. Mm. Hade du då varit liksom en större motivation att lära dig mer för att du vill liksom bara veta hur kan man göra liksom för att förebygga och skydda kroppen.
Du sätter verkligen liksom fingret på det. Mm. Att det är de här två historierna som möts liksom, som gör att mitt stora intresse kring maten. Och när jag kommer så väl ihåg när jag gick in genom sjukhusdörrarna att vad man än kan göra så man inte hamnar där i det läget.
Ja, verkligen. Ja. Och det är ju så viktigt också att fler får kunskapen om att maten, kosten och livsstilen är så otroligt viktig. Det är inte så att du har genen och då drabbas du. Liksom, det finns mycket du faktiskt kan göra för att bromsa eller skydda dig helt och hållet från att få det faktiskt.
Men mat är ju inte allt, alltså, absolut inte, men maten är ett viktigt verktyg i kampen mot cancer och mycket kanske alltså ny forskning visar att den är viktigare än vad vi kanske tidigare har förstått. Så att det finns ju mat som kan stärka upp vårt skydd. Så precis som du säger att vi kan ha då en genetisk uppsättning. Och den har vi fått av våra föräldrar och så. Men vi kan också genom vår livsstil påverka vilka gener som blir aktiva och vilka som kanske slumrar. Det är ju den här nya forskningen som är väldigt spännande som kallas epigenetik. Så det finns ju möjligheter, det finns inga garantier, det kan ingen människa säga. Men vi kan påverka och stärka upp vårt skydd genom maten.
Men är det så i vården nu att det är det man får rekommenderat, en viss kosthållning liksom om man har haft cancer och de skickar hem en med...
Tyvärr inte. Alltså, om man tittar generellt på svensk sjukvård så är den väldigt eftersatt. Det är ganska låg kunskap om den här senaste forskningen, hur man kan använda maten som ett verktyg i kampen mot cancer. Så där finns, om vi ska uttrycka oss positivt, en enorm förbättringspotential. Många möjligheter. Där är det ju viktigt att komma ihåg att det är olika kostråd före och under och efter en cancerbehandling. Så i min värld så skulle det bästa vara om liksom nutritionsbehandlingen går hand i hand med den medicinska behandlingen. Så vi helt enkelt använder alla verktyg som finns för mot kampen mot cancer.
Ja, absolut. Och det var ju inte jättelänge sedan som alltså, vi inte riktigt visste det att kosten var så viktig för vår hälsa på det sättet. Alltså just i form av när man har sjukdomar. Det behöver inte bara vara cancer utan kan vara diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Alltså, vi pratar ju mycket mer nu om att maten är viktig.
Verkligen. Och jag menar, det är så många kostrelaterade sjukdomar. Det är de som ökar i samhället idag. Och precis de du nämnde. Så att den här maten och så som jag skriver om. Nu har jag fokuserat på mat och cancer. Men den påverkar ju hela kroppen. Och även de här andra sjukdomarna. Så det stärker upp vårt skydd.
Jag tänker på Food Power då som du startade. När gjorde du det?
Ja, alltså jag startade Food Power Cancer Rehab. Det är 2011 tror jag. Så att det är ju många år nu som jag har haft förmånen att hjälpa människor tillbaka till livet efter cancer.
Hur fick du idén till det?
Ja, men det kom till en punkt för mig att jag har haft närkontakt med cancer genom hela livet. Och jag har vänner som inte finns med längre. Och det kom till en punkt för mig att nej, nu får det fan räcka, ursäkta språket. Vad kan jag göra? Kan jag göra någon skillnad? Och ur den kraften så startade jag då Food Powers Cancer Rehab-program. Så vi är ett helt team då, så det är inte bara jag, utan det är ett helt team av legitimerad personal som är specialiserad på de här frågorna. Som har den stora förmånen att hjälpa människor tillbaka till livet efter cancer.
Jobbar ni mot vården där också då, eller är det helt...
Vi samarbetar väldigt tätt med Cancer Rehabfonden som är en fantastisk insamlingsorganisation som hjälper människor tillbaka till livet efter cancer.
Ja, det är ju fantastiskt. Vad har du fått för respons?
Ja, alltså det är ju knappt så att jag vågar säga det. Jag är liksom så ödmjuk och tacksam. Det är så djupt meningsfullt detta arbetet att få vara med och bidra på detta sättet. Men det, vi utvärderar verksamheten hela tiden jättenoga. Och det kan vara, det här är den bästa veckan i mitt liv. Det här har förändrat mitt liv. Det här har räddat mig. Så det är otroligt kraftfulla återkoppling, så det är ju, ja.
Ja, det måste vara helt fantastiskt att få höra det. Mm. Och jag tänker på de som lyssnar här nu som kanske är canceröverlevare. Mm. Kan de ta kontakt med Food Power och
absolut, och det kan man. Man kan kontakta oss och man kan också gå in på cancerrehabfonden.se och titta och få mer information där om man är precis nyfiken på det.
Mm. Ja, det låter verkligen jättebra att det finns den här möjligheten. Jag tänker på just den här maten eller kosten och livsstilen vi pratar om i din nya bok då, som släpps idag.
Ja.
Och vi spelar ju in lite, avsnittet kommer komma ut lite senare, men det är idag du släpper din bok faktiskt, Kraften i maten. Mm. Recept som kan öka ditt skydd mot cancer. Mm. Och det är ju en speciell vinkel på boken. Vad är det som är så speciellt med din bok jämfört med andra?
Ja, alltså jag har ju fått den här frågan och det är många som har önskat att jag ska samla all den här forskningen och kunskapen och tips och råd som jag har samlat på mig under alla de här åren och massa härliga, goda, smarriga recept. Så är man nyfiken på hur man kan stärka upp sitt skydd och framförallt alltså mat som är gör gott och är gott. Mm.
Det är väldigt viktigt faktiskt att det ska vara gott också. För annars håller det är ju inte liksom då. Det är svårt att få in vanan att äta det då. Liksom.
Ja men verkligen. Alltså, och det är jätteviktigt för mig. Alltså det är så här, mat ska för först vara liksom matglädje, livsglädje. Sen får det också gärna bidra med någonting som ger mig någonting gott. Som gör mig gott inifrån och ut på cellnivå på djupet. Så att,
och du har ju forskningsunderlag på det också. Så det är ju inte bara taget i luften.
Nej. Verkligen. Allt som står i boken vilar då på den forskningen som Världscancerfonden står för. Så det är väldigt tung forskning. Och det är jätteviktigt. Så att, så. Mm.
Och du vill ju då öka förståelsen för liksom hur man kan skydda sig innan man får cancer. Ja, eventuellt får cancer. Så finns det ju sätt liksom att stärka upp sin kropp och få ett skydd liksom mot cancer. Och sen också för dem som har haft cancer. Så att det är inte bara, det är liksom ganska brett sådär och
absolut.
Ja, de som vill ha en sund kost eller livsstil och äta nyttigt och så också. Ja.
Alla kan äta denna maten så hela familjen kan äta denna maten och må bra av den och sådär och jag hoppas att era smaklökar ska jubla.
Det kommer helt säkert göra. Nej, för en del tycker ju då att tröskeln är så hög. För att börja, man vet inte riktigt hur man ska börja äta hälsosamt. Man vet, vad då, vilka ingredienser? Det låter krångligt och det tar tid. Mm. Man tror att det tar jättemycket tid. Man ska stå och göra linsgryte och linslägga sig blöt och sådär. Men det skulle inte du säga att det behöver vara?
Nej, jag älskar när det är enkelt att leva hälsosamt. Alltså jag tror inte på att hålla på och konstra till det för mycket. Utan gå rakt på det som ger stor effekt. Och det behöver inte ta så lång tid. Det kan gå lika snabbt som att borsta tänderna. Mm. Så att jag vill bjuda in en lätthet och att njuta och äta hälsosamt. Så. Och vi kommer så långt till att vi bara tänker på kanske att lägga till. Jag gillar den här tanken att liksom, gå från 4 nyanser i brunt på tallriken till att sätta färg på tallriken. Att äta i regnbågens färger. Jag snackade tidigare om det här med blåbär, men det behöver inte vara konstigt än att lägga till en näve blåbär liksom till frukostfilen eller frukostgröten.
Mm. En liten nötter.
Ja. Och så. Det, ja. Alltså, ja, så håll det enkelt, tänker jag.
Mm. Ja.
Sen är ju alla recepten och så här, finns ju en väldig tanke bakom och en komposition i de här recepten i boken. För att du ska bara ha det absolut bästa. Det har varit min intention när jag har skrivit den här boken. Att du ska bara ha det absolut bästa.
Ja, det är ju otroligt härlig och befriande inställning till maten du har, tycker jag. Och vad är då bra kost?
Ja, alltså det här med färgen kan tala om mycket för dig. Det som naturen erbjuder, så typ raka vägen till frukt- och grönsaksdisken. Den har vi hört innan, eller hur? Men om du tänker liksom mat som blåbär som du blir blå på tungan. Du kissar rött av rödbetor. Mm. Du kan haja till liksom kanske när du går på toaletten. Oops, ja. Eller jag tror vi alla har stått i vårt kök och hackat lök och tårarna liksom rinner.
Yes. Det är skidmask på när jag gör det.
Är det sant? Ja. Har du det? Åh, vad briljant. Ja, det är det jag ska börja med.
Ja, det är så obehagligt att jag måste ha det.
Du har det på riktigt alltså?
Ja, alltså annars ber jag min man göra det. Eller ja, något barn, men de får betalt.
Ja, underbar strategi. Ja. Nej, men alla de här exemplen påverkar i kroppen. Alltså, det påverkar oss inifrån ut på djupet. Så liksom alla, men du vet, alla grönsaker, rotfrukter, bönor, linser, bär, frukter i regnbågens färger. Bara njut, ät av det mycket.
Tänka färgrikt.
Ja. Ja. Precis, ät i regnbågens färger. Mm. Så du kan liksom nästa gång du käkar så titta på tallriken. Är det 4 nyanser i brunt eller är det liksom färg?
Som du ofta är för många faktiskt.
Ja, ja, men det är lätt att det
snabbmat
blir det.
Ja. Ja. Men vad är det mer är som man tänker? Är det, man ska inte äta kött då alls?
Ja,
eller?
Alltså det finns viss mat som ökar risken för cancer. Och det finns viss mat som minskar risken. Och det här är då enligt Världscancerfonden och den forskningen. De har skannat igenom 10 000-tals forskningsstudier världen över. De absolut främsta experterna på mat, nutrition och cancer. Så har man sammanställt den forskningen. Och då är det, och det är den här forskningen som boken vilar på. Och då är det, har man kommit fram till att rött kött, alkohol, salt och också sockerrika livsmedel och drycker, det ökar risken. Och det som jag älskar att fokusera på, vad är det som minskar risken då? Jo, då är det just det här att äta ifrån mycket mat från växtriket. Det behöver inte innebära att man går hela vägen och blir vegetarian om man inte vill. Men kanske mer använda köttet som en accessoar, tänker jag. Så mycket liksom njuta av det här som vi har pratat om, att äta i regnbågens färger. Så om man
älskar kött så ska man tänka på att köpa bra kött. Alltså kanske då ekologiskt eller från någon gård som sköter djuren och ger dem bra foder. Alltså är det så man lite ska tänka om man nu inte kan vara utan?
Nej, men precis. Alltså jag kan tänka så här, tänk mängd framför allt. Alltså hur stor mängd? Kanske mer som en accessoar. Utgår från grönsakerna som bas och så. Och sen lägga till köttet. Man gör faktiskt ingen direkt skillnad på hur köttet har liksom producerats, om man får uttrycka sig så krasst. Det gör inte Världscancerfonden någon skillnad på. Sen kan man ju liksom tänka sig att det såklart är en skillnad ur många andra aspekter. Men det
en
är
etisk aspekt.
Exakt, verkligen full ödmjukhet för det. Men alltså det är ju en, det är själva det röda köttet som gör att det ökar risken för cancer. Och det är solklart. Och det där är ju faktiskt första gången i historien som man pekar ut ett enskilt livsmedel på det sättet. Precis som man pratar om tobak, att det ökar risken. Så att, ja. Så ja, men gör man precis. Ju precis som man vill, men det här är liksom vad forskningen har kommit fram till, att om man då vill stärka sitt skydd så är det de här rekommendationerna.
Så det är bättre i så fall då att äta kyckling?
Ja, alltså då lyfter Världscancerfonden fram att ja, men gärna äta fisk, kyckling som du nämner, alltså det är kanske inte så att vi ska äta kyckling så det står öronen på oss liksom, men och de plussar mycket på fisken.
Ja, ja. Precis, och rätt fisk, inte fisk som kanske innehåller mycket dåliga saker, eller som jag tänker i Östersjön.
Ja, men precis, man får hålla koll på det. Det är ju verkligen det här med maten, att det är så många olika aspekter att ta hänsyn till.
Precis, men när det gäller då mat från växtriket, är det bäst att äta det rått eller...
Ja, varför begränsa sig? Man kan äta och njuta av både och. Det finns olika ämnen, komponenter, näringsämnen i maten som blir mer tillgängliga när vi hettar upp maten. Och det är vissa näringsämnen som blir mer tillgängliga i rå form. Så jag skulle njuta av både och helt enkelt.
När jag brukar skiva morötter och steka i lite olja, bra olja, och det har jag hört ska vara att då utsöndras det mer näring.
Ja, men det stämmer. Helt
och,
rätt.
Och tomater med, va?
Jajamän, exakt. Precis, det är lykopenet där som är en antioxidant. Det är det som gör det röda, liksom tomaterna blir röda av. Ja. Och som är ju en jättebra nyttig komponent. Den blir ju ännu mer effektiv när du hettar upp. Men så här typ enkelt, bara hälla i lite krossade tomater liksom.
Ja, precis.
Så att, och låta det koka så blir det bättre.
Ja. Mm. Och hur är det med frysta grönsaker då?
Fantastiskt bra alternativ. Jag älskar att fylla frysen med bra grejer. Så har du ju alltid bra saker hemma. Liksom. Det är bara enkelt att ta fram. Så att jag jobbar med både färskt och fryst. Men det är ju faktiskt så att ibland innehåller det mer näring i det frysta jämfört med om du tänker liksom en liten vissen broccolibukett som har legat fram i grönsaksdisken länge under starkt ljus. Då kan det vara att den faktiskt innehåller mindre näringsämnen jämfört med sin frysta version.
Jag tänker också långa transportvägar för mycket frukt och grönsaker, där det ska liksom mogna på vägen och det är inte... Ja,
exakt, det, ja, men verkligen.
Ja, då kanske det är bättre med att det har liksom typ lagt sig på sen direkt. Liksom.
Ja. Och det finns ju inget härligare när man kan handla närodlat och stå på torget och klämma och känna och få hem liksom toppkvalitet på råvarorna. Men sen har vi ju ganska många månader i det här landet som inte har den möjligheten. Så då är frysen jättebra.
Ja, och att man kanske sparar på sina äpplen och om man nu har fruktträd och bärbuskar, att man kan liksom frysa ner det.
Exakt, det är fantastiskt. Njuta av det sen.
Vilka råvaror skulle du säga är extra kraftfulla mot som skydd?
Ja, alltså om man liksom lusläser forskningen och sånt så är de lite försiktiga. Man vill helst inte liksom peka ut någon så här enskild och så. Då man trycker mycket på det här med variation. Men där finns ju några absolut som man kan lyfta fram tycker jag. Och det är löken vi har pratat om, gröna bladgrönsaker, citrusfrukter, alla det här med ingefära och gurkmejan och grönt te och olika kålsorter är ju fantastiska. Broccolin som vi pratade om innan. Och,
är det det vi kallar antiinflammatorisk?
Ja, alltså, ja, men det är ju ett populärt uttryck som man använder. Ja. Men precis. Det skapar ju en väldigt fin miljö i kroppen när vi äter den typen av råvaror. Så det innehåller ju en komposition av både antioxidanter och fytokemikalier och olika sorters näringsämnen som påverkar både tarmen och blodet och våra celler på ett kraftfullt sätt. Så att det är mat som medicin.
Mm. På tal om tajmen, man säger ju att hälsan sitter i tajmen och att det är otroligt viktigt att hålla en god tajmflora. Mm. Vad är bra liksom råvaror för magen?
Ja, ja men precis. Alltså, det är många av dem som vi pratade om precis här har också en jättefin effekt på tarmen. Man kan jobba med både probiotika och prebiotika. Och du hittar prebiotikan till exempel i de här regnbågen. Alltså där från naturen med rotfrukterna och bönorna och linserna och grönsakerna och frukten och bären där. Det matar ju liksom de här goda bakterierna i din tarm som gör att det skapar en fantastisk miljö nere i tarmen och stärker helt enkelt ditt skydd. Så det är ett bra sätt. Sen kan du också jobba då med probiotika i form av yoghurt och kimchi och surkål och
kombucha.
Precis.
Jag älskar det.
Ja, men det är underbart. Gudarnas bubbel.
Ja, verkligen. Det tog tid att vänja mig vid det, men sen blir man ju helt bara besatt.
Ja.
Älskar den smaken nu.
Men det där tycker jag är spännande, det du säger. Mm. Alltså för oftast kanske det är så att det blir nästan så beroendeframkallande. Mm. Att först när man lägger till en sån här ny vana, sen kan man inte vara utan den.
Nej, så blir det en vana faktiskt, som man inte kan vara utan. Så det, tycker jag så gott. Mm. Men vilka är då vår kropps största fiende? Och du har ju varit inne på det lite också med beige mat kanske
då.
Ja,
just det. Alltså, det man har sett är ju att om man ser att cancern har ju ökat dramatiskt de senaste åren och samtidigt så har också våra matvanor förändrats väldigt mycket till mycket processad mat, mycket sockerrika produkter. Så att det är det som man då ser öka risken, det är också det som har ökat i konsumtion ganska mycket. Så man både ser till köttet och alkohol och sockerrika produkter och sådär. Så att och jag tänker att det är viktigt att vi behöver inte bli fanatiska, så att om vi liksom går kanske några steg i rätt riktning, alltså mot liksom om vi har processat på ena flanken och så oprocessat på andra, att vi närmar oss lite mer det här rena råvarorna där de inte är så processade, så har vi gjort ett jättesteg. Så,
Och precis, att man behöver ju inte gå all in dag ett, utan man kanske ska smyga in det liksom med att man kanske dricker en jättenyttig smoothie på morgonen och sen kanske det blir spaghetti eller något till lunch.
Ja, alltså Ja, men det är super. Och smoothies är ju, jag älskar ju det. Det är ett sånt enkelt verktyg att få i sig många av de här fantastiska komponenterna.
Ja, precis. Ja. Och det var precis det jag tänkte prata om. För du kallas ibland för Sverige smoothie-drottning. Och jag ser ju alltid dig på de här hälsomässorna när du serverar smoothies och verkligen liksom vill visa att det är inte svårt och du får i dig så mycket liksom på ett enda glas.
Ja, ja.
För det är ju lite din grej.
Ja, men du vet, alltså, om man har suttit som dietist i 20 år liksom, vi är ju unika. Varje människa är ju unik och har ett unikt näringsbehov. Men det som många av oss kämpar med, det är att vi vet hur nyttigt det är med de här grönsakerna. Men vi vet också hur svårt det är att få i oss tillräckligt. Så jag tycker liksom, jag ser de här smoothiesarna bara som ett verktyg helt enkelt. Hur man enkelt kan komma upp i mängd.
Ja, och många jag pratar med säger, men jag tycker inte om grönsaker och jag tycker det är jobbigt att sitta och få i mig och tugga i mig allt. Men då gör jag en smoothie och så blandar man in lite allt möjligt och man gör den god, liksom, även om det är spenat i och kanske sånt som man tänker det där kan väl inte smaka gott, men med ett mix med lite mango och lite annat så kan det ju bli otroligt gott.
Ja, det är verkligen men en stor skillnad. Och det upplever ju väldigt många, både barn och vuxna. Liksom. Mm.
Ja, och det är ju så lätt att göra.
Ja.
Det är bara att slänga i det man har liksom egentligen. Och...
Verkligen, det går lika snabbt som att borsta tänderna.
Ja, ja. Ja, verkligen. Jag älskar också smoothies. Jo, men jag tycker det är också så hoppfullt när du skriver i boken att 30-50% av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas med hjälp av en hälsosam livsstil.
Mm.
Och det är ju en väldigt stor procent. Och då kan man ju fråga sig, som du gör i boken, varför lever vi inte mer hälsosamt då när det är en sån god chans?
Mm. Mm.
Är det okunskap? Är det lathet? Vad beror det på att man liksom inte, att det inte är fler då anammar det?
Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså det är rätt så utmanande, tänker jag. I liksom, om man tittar hur samhällsstrukturen ser ut, så är det rätt så utmanande att leva hälsosamt, att göra dem. Så även om man vill ha en önskan, så är det ju, det är bara att titta liksom, när såg du någon härlig sjukhusmat senast? När såg du någon liksom bra mat på riktigt i, ja, vad ska vi säga, tunnelbanan eller på väg till jobbet eller skolan, alltså, eller bensinmacken, alltså tillgängligheten av hälsosamma och bra varor som ger oss någonting riktigt bra, det är inte ett jättestort utbud.
Nej.
Så det är jätteutmanande, även om man har den bästa intentionen att leva hälsosamt, så här behövs ju en stor förändring, och den siffran som du hänvisar till där, det är ju otroligt intressant. Det är ju Världscancerfonden och WHO som går ut med den, att 30-50% av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förhindras. Det är någonting som behöver mer uppmärksamhet.
Mm. Ja, så det handlar ju om och få ut kunskapen.
Ja, och det är därför jag har valt att skriva den här boken med ett enda syfte, att försöka göra skillnad.
Mm.
Kan det vara någon som kan undvika att få cancer, så är det värt allt.
Mm. Och också få de här recepten, så det är inte bara en bok med massa text och vad man ska göra och inte göra, utan det här är ju ett stort hjälpmedel liksom att få...
Ja, men precis. Ja. Så det är ju recept som går i linje med den här forskningen. Och sen så om man då vill liksom djupa och inspireras och läsa lite mer och lära sig mer, så kan man också göra det om man vill.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Skulle du kunna sammanfatta liksom typ på något kortfattat sätt, så här ett bra sätt att leva på liksom med både rörelse och mat?
Ja, nu har jag ju haft förmånen att få möta så många canceröverlevare som har sett döden i vitögat, och jag kan bara säga så här att med livet så gäller det min själ att bara slå klackarna i taket och leva och njuta så mycket vi bara kan, så länge vi kan. Mm. Jag tänker att var och en får landa in mjukt i sig själv. Vad är det som är viktigt på riktigt och njuta av och lägga tid på i sitt liv? För det är så dyrbart. Och där vill jag också säga att maten är så fint. Alltså vi möts ju runt matbordet och vi njuter tillsammans, och det betyder oerhört mycket.
Ja, det är ju också en stor del av det, att njuta i umgänge med andra. Och ja, precis, det finns liksom en fin gemenskap kring mat.
Ja, men verkligen. Så jag sitter liksom här med väldigt mycket respekt och ödmjukhet. Mm. Att, ja, livet alltså.
Mm.
Vi får fånga det här och nu.
Ja, ja, jätteviktigt. Jag tänkte också på en sak jag glömde fråga dig. När det handlar om ekologiskt eller inte, vad har du för synpunkter på det?
Ja, alltså man har sett undersökningar som visar att det finns mer näringsämnen i det ekologiskt odlade, och det är ju såklart, det går ju inte idag att prata mat utan att också tänka på miljöperspektivet. Det är oerhört viktigt, så miljö, hälsa, de går hand i hand. Så att jag rekommenderar varmt ekologiskt. Men också det här att man tänker lite på närodlat, och som vi var inne på, att man kanske passar på att samla på sig när vi har fantastiska råvaror här runt knuten och så. Och när vi inte har det så får vi hämta hem lite från andra länder. Men ekologiskt fantastiskt gott först och främst, och också gör väldigt gott för kroppen. Så, mm. Ja.
Men om man nu inte kanske har råd, för det känns, alltså det är ganska dyrt sådär. Vilka är de fem viktigaste råvarorna som man bör köpa ekologiskt? Mm.
Alltså jag skulle säga så här, att en tumregel är att om det är väldigt tjockt skal, då behöver man inte välja ekologiskt. Men när det är tunt, som du tänker ananasens krokodiltjocka skal, då kanske det inte är så jätteviktigt. Men när det är så här tunt, som en vindruva, då är det viktigt att välja ekologiskt. Citrusfrukter är också väldigt hårt besprutade, menar jag. Så de hade jag valt ekologiskt. Citrusfrukter. Sen finns det ju så här, kött och kaffe och potatis. Ja, vindruvorna då, med sitt tunna skal, precis. Mm. Så det finns ju en lista där. Men jag vill också säga, för det är superviktigt det du lyfter här, att jag menar, man säger att det är dyrt och så, va? Alltså det är ju mycket av den maten som är bra för oss är också billig mat, och speciellt om man äter i säsong och närodlat och sådär, och man minskar på det dyra köttet och sådär, så behöver det inte bli så himla dyrt, för det är ju en jätteviktig aspekt.
Man kanske också köper lite mindre mängd av ekologiskt och verkligen äter upp det än de här billiga råvarorna som många kanske, alltså det blir, det slängs man mycket.
Ja, men precis, exakt. Och jag vill också säga det, du vet, nu börjar jag komma igång här, som bara, du får stoppa mig nu. Men,
kör hela dagen.
Ja, precis. Nej, men jag tänker också på det här med ekologiskt, att man är också väldigt tydlig med sitt råd där, att det viktigaste är att du äter grönsaker, frukt och bär. Det är det absolut viktigaste.
Mm.
Oavsett om det är konventionellt odlat eller ekologiskt.
Mm, det viktigaste är att få i sig det. Ja, men det är väldigt bra poäng faktiskt.
Ja.
Men jag tänker så här då, och du undrar säkert många som lyssnar också, att shit, jag har ju inte ätit så bra nu under många år. Och nu är jag 40 plus eller 50 plus. Mm. Men då är det ju för sent, kanske man tänker. Mm. Är det för sent då?
Nej, det är det som jag tycker så underbart med maten, att det är så befriande, att vi har alltid en ny chans. Jag är själv uppvuxen på boj och limpmackor liksom. Så att, men det är det som är så häftigt, att när man förändrar sin mat så kan man se väldigt snabba effekter. Faktiskt är de mätbara redan efter 24 timmar.
Mm.
Så att jag hade gjort så att fokusera inte så mycket på din historia, utan kör ner dina fötter i här och nu. Och vad är det du vill? Vad vill du förändra? Ja. Bortom måsten. Du måste ingenting överhuvudtaget. Säger du att jag måste, så ska det vara så här varningstrianglar och rödljus och sånt. Du måste ingenting. Vad är det du egentligen vill?
Mm.
Och gå därifrån liksom.
Ja, nej, men det är väl ett jättebra slutord att det är inte för sent.
Nej.
Och du kan börja imorgon.
Ja.
Och köpa den här fina boken där det finns jättemycket bra tips. Inte bara recept, det finns jättemycket bra tips och forskning och så också. Mm. Så att man lär sig väldigt mycket. Man får en fördjupning.
Mm,
och blir väldigt motiverad, måste jag säga. Jag vill bara slänga mig över den nu och göra alla de här recepten. Ja, men du, jag har en sak till.
Ja.
Och det är fem snabba frågor som inte har med någonting att göra.
Nej.
Jag kör alltid det i slutet. Mm. Så.
Okay.
Jag kör nu.
Ja.
Förberedd eller spontan?
Spontan.
Basta eller varmbad?
Basta.
Mm. Promenera eller löpning?
Promenera nu för tiden.
Ja, det var lite klurig.
Ja.
Kvälls- eller morgonmänniska?
Morgonmänniska.
Är det då du gör yogan tidigt?
Ja, underbart.
Härlig start, ja.
Ja.
Bok eller podcast?
Oj, alltså det är jättekul. Jag har haft jättetrevligt här med dig nu. Alltså det, det måste man välja. Kan man inte få börja köra både och?
Jo, det kan man få. Det är jättesvårt att välja det. Mm. Ja, men du, tack snälla du för att du har varit med här idag. Det har varit otroligt kul och spännande att prata med dig.
Tack.
Och din härliga inställning också till det här. Det är inga pekpinnar, utan det här är liksom, det är något du verkligen brinner för, och du, det är ingen press och inga krav, utan du, man tar det i den takten man kan.
Ja. Låt oss fokusera på möjligheterna och göra skillnad tillsammans, tänker jag.
Mm. Absolut. Och jag vänder mig också till våra fina lyssnare som jättegärna får komma med tips och funderingar. Och ni kanske har några frågor som dykt upp nu som ni vill ställa till Anna. Och då kan jag kanske vidarebefordra dem.
Ja.
Och jag heter då Anna Flodberg. Och gäst idag var Anna Ottosson. Och klippen av podden, det gör Micke Wedberg. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.